lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangeliets 16:e kapitel som bland annat innehåller två starka liknelser som endast finns återgivna hos Lukas. Och den första liknelsen är om den ohederlige förvaltaren. Som vi tidigare nämnt så återger Lukas många liknelser som har sitt poäng i kontrasten. Medan de övriga evangelierna ofta återger liknelser där poänget ligger i sammanliknandet. Här möter vi ännu en liknelse där kontrasten är poänget. I den här liknelsen ger Jesus ett exempel på en man som lever efter denna världens principer. Och Guds ord säger oss att världen älskar sina egna, men hatar de som tillhör Gud. I Johannes 15, vers 18-19 står det: Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Ett Guds barn tillhör inte denna värld och lever inte heller efter denna världens tankegång. Och Romarbrevet 12:2 säger: Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Och i Johannes första brev kapitel 2, vers 15: Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. I världen gäller det först och främst att se om sitt eget hus. Och den ohederliga förvaltaren lever efter det mönstret. I denna värld räknas du som oskyldig tills din skuld är bevisad. I Guds värld är det omvänt. Gud säger att människan står med skuld till dess att det är bevisat att hon är oskyldig. I Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. En människa kan aldrig i sig själv stå oskyldig inför Gud, men kan sannerligen bli rättfärdiggjord inför honom. Vi läser Romarbrevet 8, vers 1 och vers 4. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter anden och inte efter vår kötsliga natur. En människa som tror på Jesus Kristus som sin frälsare, han blir rättfärdiggjord genom tron. Och det är det enda sätt på vilket en människa kan bli rättfärdiggjord. Vi läser Lukas kapitel 16, vers 1. Jesus sade också till sina lärjungar: Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Liknelsen handlar om en rik man och hans ohederliga förvaltare. En förvaltare är en man som har ansvar för och förvaltar en annans egendom. I första Korinterbrevet 4:2 står det: Nu krävs ju av en förvaltare att han ska vara pålitlig. Och vi läser Lukas 16, vers 2. Mannen kallade honom till sig och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Räkenskapets dag hade kommit för denne man. Han skulle avlägga räkenskap för sin förvaltning. Och vi förstår att detta ögonblick kom nog så överraskande på honom. I en stund då han minst hade väntat det, så kom hans herre och ställde honom till svars. Vers 3. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Den ohederlige är för lat för att vilja gräva. Han varken söker eller finner. Och han är för stolt för att tigga. Nåd är ingenting för honom. Tyvärr finns det många sådana idag. För stolt att tigga, men inte för stolt att stjäla. Vi läser vers 4-6. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sade han, här är ditt skuldbrev, sätt dig genast ner och skriv 50. Han står i skuld till sin herre. Han är för lat att gräva och för stolt att tigga. En ohederlig man som denna värld karakteriserar som smart. Han hade inte någon annan utbildning än förvaltare. Han var inte ung längre och fick inga rekommendationer från denne arbetsgivare. Vad skulle han nu göra? Han var ju skyldig, men för stolt att tigga om nåd. Och så plötsligt lyser ansiktet upp. Nu har jag det. Och så löser han sitt problem genom att förfalska skuldbrevet. Och hans budskap blev populärt bland hans vänner, som också var tyngda av skuld. Många människor idag vill inte böja sig för Guds ord, som säger att de är syndare, och man vill inte omvända sig och be om nåd. Istället väljer man att inte ta Guds ord så högtidligt. Man förfalskar istället sitt skuldbrev. Och vers 7. Sedan frågade han nästa man, och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sade han, här är ditt skuldbrev, skriv 80. Vi ser att också i hans sätt att förfalska skuldbreven avslöjar han hur ohederlig han är, helt till slutet av sin karriär. Den första fick struket 50% av skulden, den andra bara 20%. Och så kommer detta uttalande som missförståtts av så många i vers 8. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Men lägg märke till att Jesus berömmer inte den ohederlige förvaltaren därför att han var ohederlig. Men denna förvaltare hade ju egentligen mammon till sin herre. Och i sitt förhållande till den herre han tjänar så förhöll han sig klokare när det gällde sina egna än vad många av dem som tjänar Gud gör. Och vers 9. Ja, jag säger er, använd den ohederlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Ohederlige mammon talar inte om pengarna i sig själva, men om vårt förhållande till pengarna. Första Timoteusbrevet 6, vers 10 säger, kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det är kärleken till pengarna som är roten till det onda. För den troende är pengarna en möjlighet att tjäna evangeliet och skaffa sig en skatt i himlen. Vi borde använda våra pengar med omtanke och förstånd. Ja, jag säger er, använd den ohederlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. när döden kommer och vi inte kan köpa oss en enda sekund, när pengarna lämnar oss i sticket, är det gott att ha en skatt i himlen. Vi läser vers 10-12. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Vi är förvaltare av alla våra materiella tillgångar. Som troende äger vi ingenting, men är ansvariga inför Gud. Hur vi använder vår tid, vår kraft och egendom. Och Jesus säger att denna världens barn är klokare i sin förvaltning än ljusets barn. Och det vilar ett stort ansvar över alla kristna organisationer som samlar in pengar. Att inte administrationen slukar det mesta, så att bara en liten procent går till själva projektet. I den här liknelsen säger Jesus: tror du att Gud ska anförtro dig himmelska skatter när du inte använder dina jordiska skatter på ett försvarligt sätt? Pengar är i högsta grad en andlig fråga. Du har inte bara ansvar att ge av dina tillgångar, men att investera det där det verkligen bär frukt, når flest möjligt med budskapet om Kristus. Vers 13. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte både tjäna Gud och mammon. För många år sedan, då min äldsta dotter Kristina var cirka 10 år gammal och jag hade min tjänst i den internationella ekumeniska organisationen Open Doors, vars huvuduppgift var smuggling av biblar till länder bakom järnridån. Då hörde Kristina en hel del information som gjorde att hon förstod att det arbetet bar rik frukt. Och hon förstod att vi hade kunnat göra ännu mer om vi haft mera pengar. Och så säger hon: pappa, om jag vann en miljon, då skulle jag ge 500 000 till biblar till de förföljda kristna bakom järnridån. Och det, menade hon, var en fin tanke. Men jag var tvungen att säga det som det var. Kristina, Gud är inte så intresserad i vad vi tänker göra med de pengar vi inte har. För honom är frågan: vad gör vi med det vi har? Tänker vi mest på oss själva? Farisén och skriftlärda hade lyssnat till Jesu varning om att man inte kan tjäna både Gud och mammon, och de börjar känna sig dömda. Vi läser verserna 14-17. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och det gjorde narr av honom. Då sade han till dem: ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike, och alla trängs för att komma in där. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Gud kände fariseernas hjärtan, och Gud känner ditt hjärta, och han känner mitt hjärta. Vi kan nog gömma oss bakom en fasad när det gäller att lura varandra, men det går inte med Gud. Och vi håller inte måttet inför den allsmäktiges heliga krav. Och vers 18. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbryterska. och den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare. Den här versen måste läsas i sammanhang med Matteus kapitel 19. Alltså avsnittet där i verserna 1-15 där vi tog upp det här ämnet. Och för den som önskar är det möjligt att skriva till den adress vi uppger vid programmets slut och gratis få tillsänt en kassett med kopia på program nummer 78 som handlar om Matteus 19, vers 1-15. Nu talar Jesus om det här temat för dessa lagens män eftersom de hade börjat anpassa Guds lag i förhållande till sina syndiga hjärtan, istället för att anpassa sina hjärtan efter Guds lag. Nu kommer vi till ännu en viktig liknelse som endast återfinns hos Lukas och som rör sig in på ett område som vi praktiskt taget inte har någon kunskap om. För i denna liknelse flyttar Jesus från denna värld och till den kommande utan någon som helst paus däremellan. Och han säger i Lukas 16, vers 19: Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Det handlar om en rik man som levde och dog utan Gud. Även om vi inte kan tränga igenom ridån mellan detta liv och det tillkommande, så talar Jesus om det tillkommande lika så naturligt som han talar om denna värld. När människan är utelämnad till sin egen fantasi så är det otroligt vad hon kan hitta på. Och utifrån sina vildaste drömmar och fantasier formar hon gränslösa spekulationer. När människan ska orientera sig utifrån fantasin går hon fullständigt vilse. Det har bara varit 4 män som med auktoritet uttalat sig om det som är på andra sidan döden, nämligen Herren Jesus Kristus, Lazarus, Johannes som mottog uppenbaringen på Patmos och Paulus som blev uppryckt till den tredje himmel. Vi läser vers 20 och 21. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. En rik man och en tiggare. Vi möter 2 män som lever i varsin ände av den sociala rangstegen. 2 ytterligheter. Den ene var beroende av resterna från den rikes bord. Han var aldrig inbjuden att sitta vid den rikes bord. Hans tillhåll, det var den plats där hundarna kom och slickade hans sår. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under. Och hade du bott i samma stad, hade du kanske haft intrycket att han nog hade det skralt också på det andliga området. Kanske avskrivit honom som ett hopplöst fall. Den rike, å andra sidan, hade kanske flera byggnader som var uppnämnda efter honom. Kanske också en kyrka eller en skola. Han hade ett välkänt namn i staden där de 2 bodde. Men allt stadens folk kunde se var denna yttre fasad, både av den rike mannen och av tiggaren, vars sår hundarna slickade. Det kan inte vara större skillnad på 2 män än det var på dessa. Och vi läser i vers 22. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Vår Herre Jesus kommer till dödens dörr och går rakt igenom som om det inte var det minsta onaturligt. När tiggaren dog var det ingen begravning. Liket kastades i Gehennas dal där liken av de fattigaste och utstötta blev brända. I samma ögonblick som den fattige gick genom dödens port fördes han av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Också den rike dog och blev ståndsmässigt begravd, kanske med vackert tacktal av både präst och församling. Men det hjälpte inte, för vers 16 säger: i dödsriket där han pinas lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Lägg märke till att Jesus talar om den rike mannen och Lazarus, inte den rike mannen och den fattige. Den rike mannens namn var säkert väl känt i staden där han bodde, men när han dör har han inte sitt namn skrivet i livets bok. Han har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen, inget namn. Men Lazarus namn är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i staden där de båda bodde, så klingar hans namn med en evig glans när han gått genom dödens port. Död betyder separation, alltså att anden skiljs från kroppen. Men det betyder inte förintelse. Döden når alla och gör slut på människans tankar, verk och planer. Döden skiljer människan från det materiella, jordiska. Och att dö utan Gud innebär inte att människan upphör att existera, men att hon för evigt är utestängd från livet hos Gud. Vissheten om att vi alla en gång ska dö borde mana till förberedelse för räkenskapsdagen. Bered dig att möta din Gud. Evangeliet är budskapet om Jesus, dödens besegrare. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. Jesus säger i Johannes 11, verserna 25 och 26: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Men vad som också är viktigt att komma ihåg när det gäller den här liknelsen är att Jesus säger inte att den rike gick förlorad därför att han var rik. Och den fattige blev inte evigt salig därför att han var fattig. Att gå genom dödens port förändrade verkligen deras ställning. Men det var en konsekvens av vad som bodde i dessa mäns hjärtan. Och därför ligger det Jesus på hjärtat att säga oss att vi ska inte tro att vi kan bedöma förhållandet bara efter den yttre synliga fasaden. Vers 24-26. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vattnet och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det. Efter Kristi uppståndelse är situationen inför döden den för den troende att kroppen läggs i graven och blir till stoft till uppståndelsens dag, men deras ande går för att vara med Kristus. I andra Korinterbrevet 5, verserna 6-8 säger Paulus: därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Att vara människa, det är som att sitta i ett rum och veta: snart måste jag lämna detta rum, och det finns bara två dörrar, evigt frälst eller evigt förlorad. Det gives inget tredje alternativ. Och det är medan du lever du måste välja vart du vill gå när du dör. Vi läser verserna 27-31. Mannen sade: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min faders hus. Jag har fem bröder och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sade: det har Mose och profeterna, det kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sade: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Det är för sent för den rike mannen att omvända sig, men han önskar göra allt för att hans bröder inte ska hamna i det eviga mörkret. Och det kan du lita på, att om de döda kunde komma tillbaka, så skulle de förkunna Guds evangelium för oss. Men nu var det för sent för den rike mannen, både att själv bli frälst och för sent att få sina bröder att tänka sig om. Jesus säger klart och enkelt att den som inte vill tro Guds ord och vandra på trons väg, en sådan kan inte med hjälp av sensationer lockas eller skrämmas in i Guds rike. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Samtidigt är det viktigt när vi läser de här verserna att vi är klar över att Jesus använder sig av våra bilder och våra föreställningar när han talar till oss om dessa eviga ting. För dessa ting är ju trots allt så annorlunda än vad vi kan gripa med vårt förstånd och våra jordiska tankar. Men en dag ska det uppenbaras. Om någon kommer tillbaka från de döda, då omvänder de sig, sa den rike mannen. Jesus uppstod från döden, men det var få som mottog hans vittnesbörd. Kära vän, inte vänta med att göra ditt val. Det gives inget tillfälle efter döden. Idag är frälsningens dag. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.